I det sjätte avsnittet av Misslyckandepodden tar politikern och riksdagsledamoten Birgitta Olsson från Liberalerna plats i studion. Vi pratar bland annat om vad det egentligen innebär att vara en duktig flicka. Och Birgitta berättar även om den dagen då hon plötsligt föll ihop hemma i sin lägenhet på grund av att hon stressat för mycket. Sedan pratar vi självklart även om hur hon egentligen upplevde den här stormiga perioden under hösten 2016 när hon gick emot hela sin partistyrelse och flera kollegor krävde hennes avgång. Jag heter Anna Åslund och Misslyckandepodden görs som vanligt av Metrojobb. Är du en duktig flicka då?
Det skulle jag nog säga att jag är. Och jag tycker att det är begreppet i sig är någonting bra och positivt. Sen när jag kommer tillbaka i lägenheten då bara faller jag ihop alltså, och vaknar.
Tuppade av.
Ja, tuppade av och vaknar över att hunden stod och trampade på mig liksom i ansiktet.
Då säger jag hej och välkomna till Misslyckandepodden. En podd i samarbete med Metrojobb. Jag heter Anna Åslund och det är jag som är redaktör för Metrojobb. Och jag sitter här med dagens gäst Birgitta Olsson. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Kul att du är här.
Roligt att vara här.
Du är politiker, riksdagsledamot för Liberalerna och utrikespolitisk talesperson bland annat.
Det stämmer korrekt.
Och du kom även nyligen ut med din bok Duktiga flickors revansch.
Mm.
Vi ska ju prata misslyckanden idag, det är därför du är här.
Ja.
Men om vi tittar tillbaka lite på när du var yngre då och jämför med idag. Hanterar du misslyckanden olika idag och för några år sedan?
Det gör jag nog definitivt. Jag var väldigt mycket under min uppväxttid. Jag tror faktiskt ända upp i kanske typ nästan 30-årsåldern. Jag fyller ju 42 nu i sommar. Jag var nu mycket av vad jag kallar för en så här ältandets drottning. Att jag ältade saker väldigt mycket. Istället för att liksom inse att ibland måste man bara dra ett streck och gå vidare. Och det kunde vara allt ifrån när man kände att man hade misslyckats på en... Ja, men på en tenta på universitetet eller när man gick på gymnasiet på ett prov eller om man hade missat någonting så var det mycket att bara gå bara och älta om saker inom sig och med kompisar fast det faktiskt inte går att göra någon skillnad. Och det har jag nog blivit tror jag, bättre på de senaste åren i mitt liv att faktiskt inse att vissa saker går inte att göra ogjort. Och då får man lära sig någonting av sina misstag och kanske misslyckanden och försöka liksom gå vidare. Men att inte stanna i det där hela tiden och jag har också en rätt tacksam egenskap, det är att jag inte är speciellt långsint. Det har man inte råd heller att vara om man är i den politiska branschen. Man måste kunna samarbeta med personer som man kanske haft en konflikt med någon gång. Man måste kunna gå vidare helt enkelt. Mm. Men jag var mycket ältandets drottning när jag var ung.
Är det vanligt att man definierar sig själv liksom, genom sina prestationer?
Det tror jag är väldigt vanligt. Jag tror det är väldigt, väldigt vanligt, inte minst bland unga tjejer idag. För att de har ett så mycket starkare tryck mot sig än vad många unga killar har. Att för en tjej så räcker det ju inte bara med att vara, alltså lyckas kanske i skolan. Oavsett om du vill bli frisör eller ingenjör. Det är så mycket till som ska dit. Allt ifrån att träna mycket... En enorm liksom utseendehet som jag tycker tyvärr blir ofta starkare genom åren och går lägre ner i åldrarna. Att det har hänt så väldigt mycket. Det är en helt annan press på tjejer än killar idag. Även om killar också har fått en ökad press så har den tycker jag gått mycket starkare åt unga tjejer.
Vad tycker du om det?
Nej men det är jättesorgligt och då tror jag, därför är det så otroligt viktigt att bygga upp självkänsla och bygga upp självförtroende väldigt tidigt i livet. Då tror jag att det är lättare att våga säga nej. Det är lättare att våga satsa på sig själv på ett annat sätt. Så jag tror att det bästa sättet att bygga kanske självkänsla, förutom det vi gör som föräldrar, för vi är ju jätteviktiga i familjen, så är det att jobba med det i förskolan redan. Att verkligen ge barnen en palett av 1000 möjligheter istället bara för 2.
Men nu kan man ju säga att du har en framgångsrik politisk karriär. Mm. Men vad har du stött på för motgångar och misslyckanden på vägen? Mm. För att det måste ju ha varit hårt ibland kan jag tänka mig.
Absolut. Jag tror för mig var det väl som ganska många unga att när man är ung det är man ganska svartvit. Det är ofta så att det finns en väg eller ingen väg alls. Men livet är ju inte liksom en autobahn utan livet är ju en snirklig stig väldigt ofta. Och där det går ut lite olika små förgreningar och ibland kommer man tillbaka på den här stigen som man trodde var det som skulle bli ens liv. Och ibland kanske man helt avviker och tar en helt annan vändning. Och det tror jag också är viktigt att tänka på, att våga landa i sig själv också när man är ung. Jag blir ju så här skräckslagen när jag har unga personer som berättar att ja, i april då när man ska söka in till kanske högskolan på hösten, inför hösten, så söker de liksom en utbildning, ett program i en stad. Och det är ju genomkorkat att göra det. För att dels kan livet ändras väldigt mycket. Man kanske plötsligt träffar kärleken under sommaren som bor i någon annan stad. Och då vill man jättegärna vara i den staden. Och då kan det vara bra att ha försökt, förstår du, gardera sig. Det kan hända att man får helt andra intressen. Man kanske märker att det man trodde var en livsrum inte är det. Och det tror jag är ett väldigt klokt råd att tänka. Att liksom inte, livet går inte slut, livet går inte sönder. Bara för att du inte får exakt det du vill kanske när det gäller utbildning. Och det är väl lärdomen tror jag också att inse att det går liksom inte att leva sitt liv liksom enligt, vad säger man, sovjetiska femårsplanen. När man liksom strukturerar upp sitt liv att nu är jag 20, när jag är 25 så kommer jag det här och det här och det här. För livet funkar inte så. Mm. Utan att faktiskt vara målmedveten men också vara väldigt öppen för nya möjligheter. Och också inse att det, allt blir inte som man tänkt sig.
Men hur är du idag då? Om du provar på någonting som visar sig inte funka. Hur hanterar du det idag?
Jo, jag är nog ganska plikttrogen som person. Det har jag nog alltid varit som människa. Och det är också tror jag, en del av min framgång. Att jag är ganska liksom envis. Och att jag har ett rätt stort tålamod. Jag har en riksdagskollega i Liberalerna som heter Barbro Westerholm. Hon är 80 plus, hon är den äldsta riksdagen just nu. Hon brukar säga att politik är som ett maratonlopp. Det gäller bara att vara mer uthållig än sina motståndare. Och det är rätt klokt för att i politiken tar det ganska lång tid ofta. Man kan hålla på och geta med en fråga i 10 år i riksdagen. Och sen plötsligt går den igenom. Men man måste vara liksom uthållig. Det går inte över en natt. Man kan inte vara liksom en spurtar en kortinstans person utan man måste verkligen vara en extremt alltså, uthållig person. Så att där har jag nog blivit att jag har ett stort tålamod men samtidigt också syns jag ganska ofta att också att man måste gå vidare. Att inte ta åt försöka att inte ta åt sig för mycket och att också våga säga nej. Det är jätteviktigt att våga säga ja till roliga uppdrag. Framförallt kanske tjejer som oftare har sämre självförtroende och sämre självkänsla än killar måste våga ta flera chanser och måste vara lite mer riskbenägna. Alltså att inte alltid bara spela på säkra kort utan att man vet att killar rekryteras väldigt ofta på talang och tjejer rekryteras på meriter vad de har gjort. Och där tror jag att tjejer måste våga vara lite mer alltså hoppa på saker och våga vara som sagt lite mer riskbenägna och lite mer tävlingsinriktade. Men då måste man också våga säga nej till saker som man känner inte ger tillräckligt mycket.
Men är du en duktig flicka då?
Det skulle jag nog säga att jag är. Och jag tycker att det är begreppet i sig är någonting bra och positivt. Om man just kopplar det till att vara strävsam och att vara duktig för sin egen skull. Och känna det här att duktigheten verkligen värmer självkänslan ömt. För då är duktigheten väldigt härlig och får den att växa väldigt fint.
Ja, men för begreppet har väl nästan haft en lite negativ klang ibland också va?
Verkligen, absolut. Man kan säga i Sverige var det ju fram till typ 1990-talet. Så var ju duktighet någonting bra. Mm. Man kunde läsa liksom i Hemmets veckotidning att Lill-Babs är en duktig sångerska. Pernilla Wiberg var en duktig slalomåkerska. Det var kopplat till prestation. Mm. Att du hade gjort någonting. Men sen blev ju duktig dålig. Det blev liksom en diagnos. Och det kom en hel hopa böcker som började problematisera det här med duktighet. Prestationsprinsessa började lanseras som begrepp. Fast ingen hade talat om prestationsprinsarna. Så att det blev väldigt mycket. Var ambitiös, framåt, målmedveten som kvinna. Så kom det på något sätt alltid en dålig baksida som ett brev på posten. Och alla duktiga kvinnor kände ju inte det utan kände att de var ganska nöjda med sina liv och älskade att ha ambitioner och drömmar och känna att alla möjligheterna fanns. Mm. Och det är väl den formen av duktighet som jag tycker vi ska återerövra. Inte den självutplånande duktigheten utan duktigheten för din skull. Mm.
Men har du alltid haft den här liksom kämparglöden i den här frågan eller vad man ska säga? Eller när kom du på de här tankarna?
Nej, men det har jag har haft det ända sedan jag var liten. För jag reflekterade väldigt mycket över saker som jag såg. Ja, men även när jag liksom gick på förskolan och att, nej, men att tjejer och killar behandlades rätt olika. Det är ungefär som när man sitter på en middagsbjudning. Och man kanske inte sitter och pratar så mycket, men man sitter och man ser alla människors mönster, hur de beter sig mot varandra. Alltså man sitter och registrerar. Mm. Ungefär.
Och vad brukar du tänka på då?
Nej, men så var jag nog när jag var liten också. Att jag ser väldigt mycket, jag är väldigt intresserad av det här sociala spelet. Jag ser hur människors beteende mot varandra, och det säger väldigt mycket om ett socialt sammanhang. Och förstår man det mera så kanske det ibland blir lite lättare. Mm. Det är på samma sätt som om du inte ska känna dig liksom misslyckad i alla situationer. Du är liksom bättre utrustad om du kan kanske härska tekniker exempelvis. Om du förstår att det, ibland så är det ens eget fel att man hamnar i en situation. Ibland har man gjort någonting misslyckat, så är det. Så är det för både tjejer och killar. Men förstår du härska teknikernas grund, då tror jag att det är större chans att du inte känner dig så misslyckad i onödan. Och det tror jag kan vara ganska bra, inte minst för unga kvinnor som växer upp idag. Att veta det här med skuldbeläggning, att förstå att ibland i vissa situationer så vad du än gör så blir det nästan fel. Mm. Är du för aktiv på en lektion i skolan och ställer många frågor så kanske någon tycker att du är för påstridig. Om du är helt tyst och sitter och lyssnar kanske någon annan uppfattar att du är oengagerad. Så vad du än gör blir det fel, men att lära sig att förstå de här strukturerna, då blir du säkrare och känner dig bättre.
Men det är också ganska liksom tätt kopplat med misslyckande egentligen, att när man har så höga prestationskrav och vill vara den här duktiga flickan som du pratar om, är det extra lätt att känna sig misslyckad då?
För många kan det vara, absolut. Och då tror jag, som sagt, har du en god grundsjälvkänsla, då är du som sagt bättre rustad. Och också inse att det går liksom inte att vara bäst på allt hela tiden. Det går inte det. Det går inte, man måste göra sig av med den här liksom, vad säger, ryggsäcken av skuld som många bär på helt i onödan. Jag brukar säga det, jag kommer aldrig bli någon slags inredningsfixerad bullmamma till mina döttrar. De får alltid liksom, inplastade pannkakor när det är skolutflykt. Liksom, och det händer att jag glömmer gympapåsen. Nej, men det är mänskligt. Det är
inte misslyckande.
Nej, det är en del av livet att man gör det. Och det tror jag, kvinnor måste bli lite mer avslappnade inför det här med att det är så mycket perfektion i kvinnors liv. Mm. Att det är så mycket ibland självpåtagen perfektion som ingen nästan har efterfrågat. Och där måste kvinnor tagga ner lite grann och tillåta sig att tagga ner.
Jag hittade ett litet citat som finns med i din bok då. Mm. Där du skriver, jag läser upp det, att när jag var förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet brukade jag trycka in en vass blyertspenna i låret när jag blev offentligt kränkt för att inte börja gråta. Mm. Där är ju väldigt liksom, tydligt tecken på hur du hanterar motgångar.
Absolut.
Är det du idag eller är det du när du var yngre då?
Det här var ju när jag var jag var 24 år, så det var ju inte 20 år sedan, men nästan till. Nej, men jag hade nog väldigt mycket under många år att jag blev ju vald till ordförande för det här ungdomsbundet under en väldigt intensiv strid som pågick i medierna under väldigt många månader. Och det gav ju mig i och för sig en ganska stark liksom kändiskap när jag väl blev vald, i och med att jag var underdog, jag var utmanaren. Och gav mig liksom ett bra flyt kanske till uppdraget, att jag liksom blev uppmärksammad och så, men det var väldigt svår liksom personlig strid också, och jag kände väl att förlorar jag det här så kommer jag aldrig mer hålla på med politik, men jag tyckte att det var värt att ta den striden. Ledde ju en styrelse på, var det väl 15 eller 17 personer där det var ganska få som hade stöttat mig. Och det fick jag ju veta också under första året liksom i styrelsen. Att det var rätt svårt att få igenom olika beslut som jag brann för. Att det var en hel del käppar i hjulet och svåra strider. Men, och då var jag ganska noga med att jag kanske inte ville inte visa känslor så mycket. För det såg jag på något sätt som ett misslyckande. Att kanske vara för att öppen visa besvikelser. Eller att, utan jag var mer kall och kontrollerad, då hade jag min penna liksom för att inte liksom bli ledsen när man kände att man kanske blev kränkt. Och där har jag, det där är också något som jag har försökt liksom gå vidare, att det är ingen det är inget misslyckande att våga vara sårbar. Att också, ibland kan det mycket väl vara det som får en människa som beter sig som en småpåve eller som är liksom väldigt alltså, översittaraktig mot en person. Vissa människor når du aldrig och vissa människor kommer alltid njuta av att du blir ledsen. Och de ska du kanske vara lite mer restriktiv med. Att försöka vara mer nonchalant eller vara lite mer, vet, ja. Men ibland så tror jag att man vinner också mycket på att faktiskt våga alltså, sätta gränser för vad man tål och inte tål.
Det stormar ju titt som tätt om olika politiker i Sverige och utomlands. Är du som politiker, är du rädd för att göra ett stort misstag, du vet, som ska bli väldigt omskrivet eller göra ett stort misslyckande som alla pratar om? Liksom, det stormade ju lite om dig i höstas till exempel.
Absolut, det var en ofrivillig storm liksom.
Och då, det var ju även lite storm inom partiet.
Absolut, ja, men sannoliken, det var en storm i partiet skulle jag vilja säga.
Men hur hanterade du det? Vill du berätta lite vad som
hände? Nej, men det är klart att det var några personer i mitt parti då som krävde min avgång i partiledningen. Och det blev en stor medial liksom, debatt kring det där. Jag var väl lite förvarnad på att några dagar innan det skulle ske någonting. Men det är klart att det, när man vet att man går och lägger sig på kvällen och vet att man kommer vara liksom, på alla mediesammanhang. Liksom, man går in liksom, man går in i en turbin. Man vet att man kommer vakna om några timmar och man vet att det kommer vara ute på nyheterna på Ekot. Och sen, det här rullade ju på liksom i flera dagar. Och man vet att det står journalister utanför och ringer på hur man ska kunna ta sig hem bara från sitt jobb och kunna komma in i sin lägenhet. Nej, men att det är klart att såna stormar är ju inget som man önskar någon egentligen. Det kan vara ganska, och det här var ju, jag hade ju egentligen inte, det var ju inte så att jag hade gjort någonting kriminellt eller gjort någonting, utan det var någon annan som krävde att jag skulle avgå, men fokus blev ju på mig väldigt mycket och mina reaktioner och sådär, och det var klart att det tog ju fokus från väldigt mycket annat som jag hade tänkt att ägna tid åt de här dagarna, och det är klart att det blev ett litet sår hos mig också som gjorde att jag tänkte igenom min framtid väldigt mycket. Men jag tror också att lite, jag läste latin på gymnasiet och då fick man lära sig det här uttrycket, vad säger man, per aspera ad aspera astra, genom svårigheter mot stjärnorna. Mm. Jag tror också att det är ganska karaktärsdanande ibland att vara med om lite, alltså lite torktumlare. Och jag kände ju också, även om det där var ingen rolig händelse, så jag la upp ett sånt här, man måste kunna skratta också. I såna situationer, så jag la upp något videoklipp dagen efter på Facebook och någonting med den här gamla Elton John-låten I'm Still Standing, som är lite rolig så här. Nej, men lite för att visa lite att jag också lite självironi och så. Men det är klart att sånt där kan ju absolut, det kan kännas som ett stort misslyckande och att det blir så pass. Samtidigt så var det ju också blev ett jättestarkt stöd liksom bland allmänheten också, bland framförallt kanske bland personer som jag inte känner. Att det blev sån här hashtag som det heter numera, med att folk backa Birgitta, men att det blev liksom en stor motrörelse också. Så att det,
Men för att den här stormen bottnade ju egentligen att du gick emot lite vad dina partikollegor, så att säga.
Jag stod upp för det som stod i vårt partiprogram och sen hade några bestämt sig för att ta en annan politisk linje.
Men när stormen var som värst, kunde du ångra då att du hade öppnat munnen?
Nej, absolut inte. Inte i sakfrågorna gör jag inte det. Det var inte så att jag hade hittat på en helt ny åsikt, utan jag stod för det som partiet har tyckt under sin 100-åriga historia i de frågorna. Och det är klart att sen kan man tycka det att jag också delar med en parti, nej, med ledning. Men det var inte okänt, om man säger så, att jag och väldigt många andra i partiet tyckte att vi skulle behålla en åsikt i en fråga. Så att jag tror också att det är väldigt farligt också om människor tystnar och inte vågar stå för det de tror på också, även om man befinner sig högt upp i en hierarki.
Jag tror att man är tyst ibland för att man faktiskt är rädd för att misslyckas?
Jag tror att väldigt många är det, absolut. Och jag tror också att det finns en väldigt stark i organisationer och i företag och lite överallt, att det finns en slags ibland lite både rädslans hierarki och kanske också ibland lite rädslans geografi, att människor pejlar väldigt mycket runt omkring. Vad kommer det här att leda till om jag gör si eller så? Att det blir, och det dämpar nog väldigt många. Och det är alltid, såklart, det är alltid lättare att bara vara tyst hela tiden och att inte bara följa en ström, att inte göra något motstånd eller att bara följa vad som för närvarande är åsikten på modet. Men det funkar inte alltid så.
Jag läste också i din bok då, att under den här jobbiga perioden i höstas så var det ibland så att du kom in till jobbet och vissa kollegor frågade inte ens hur du mådde eller hur du var med dig.
Nej, men jag tror många känner ju kanske också att det kan vara lite så där att jag tror många av oss som är väldigt starka kanske självständiga som personer. Jag tror många känner att då klarar man sig kanske ännu mera, att man klarar kanske törnar mera. Men jag tror i sådana stationer också så är det jätteviktigt att fråga människor hur de mår och hur man har det. Och har en person aldrig varit i kanske en sån här, många politiker kan ju vara aktiva till ett liv men aldrig hamna i någon sån här, vad säger man, turbin på det sättet. Eller
och vissa gör det många gånger.
Och många gör det oftare och jag tror också att vi som gör det eller har varit några gånger blir ju kanske lite mera luttrade på det sättet. Och det gör ju kanske att man är stark på något sätt. Men ändå, vi är alla människor.
Men känner du någon gång att under såna här stormar, oavsett vad det gäller. Är det någon gång så att du bara känner för att stanna i sängen och dra täcket över huvudet?
Nej, men jag är ingen person som ligger kvar i sängen i fosterställning när det stormar. Utan jag är nog mer så att jag försöker ta tjuren vid hornen och gå upp liksom. Så funkar nu jag mer som person. Och jag är väldigt, jag är också väldigt glad över, jag tror det har att göra lite med att jag kanske är, alltså jag är ensam barn, att jag inte har några syskon. Jag har varit ofta, ända sedan jag växte upp, att haft ganska lätt för jag har inte haft svårt för att ibland ha en egen åsikt i en grupp. Alltså jag är inte så himla, det är inte så himla viktigt för mig alltid att vara väldigt omtyckt. Jag har inget, många människor har enormt stora behov av det. Att alltid i alla situationer vara väldigt omtyckta. Men jag har inte det på det sättet.
Jag tänkte på det här med duktiga flickan igen som vi pratade om. Har du gjort något misstag eller haft några motgångar som den duktiga flickan?
Jo, men det har jag definitivt. Jag har också haft mina liksom, livets väckarklockor på den fronten. Och det här var nog 11 år sedan nu. Men då fick jag verkligen en sån här väckarklocka, liksom rätt brutal. Och min man jobbade i Holland då, så att han var hemma ibland på helgerna. Och då var det väldigt mycket att när man lever ensam så, och kanske inte liksom sätter gränser riktigt, att man tycker att det är väldigt roligt med det man gör. Jag hade väldigt många nya så här projekt på gång, jag startade upp mycket saker, så det var väldigt roliga saker. Men då hade jag någon period då jag jobbade sent på kvällarna. Nej, men det var ingen liksom tid man skulle hem och äta middag. Utan det var väldigt mycket att man gasade på helt enkelt. Och då fick jag en sån här riktig veckaklocka. För jag fick... Då var jag verkligen en överduktig person. Jag började känna så här på ett möte på eftermiddagen. Det här var 2006. Där med att jag fick att det började lite bröstsmärt. Och så här, att det började... Det hade svårt att andas och så där. Och så skulle jag... Så en kompis med mig sa, men du måste typ åka upp till sjukhuset eller gå hem i alla fall och ta det lite lugnt.
Ja, det gjorde så pass ont.
Det gjorde ont, absolut. Jag kände att det var så här, jag aldrig känt den känslan förut, att bli väldigt så här, stressad och att jag hade väl druckit lite för mycket kaffe, tror jag, också. Men,
jag trodde du skulle säga lite för mycket alkohol.
Nej, absolut inte. Nej. Det var mitt på dagen så jag bara, hade en jätteintensiv dag så här, man är igång, du vet, man springer och tar man en kopp kaffe och man är verkligen så här fokuserad. Men jag kände att det gjorde ont liksom i bröstet. Och då skulle jag ta mig hem och vila lite. För jag skulle gå ut med hunden. Och jag missade bussen. Och istället för att försöka ta en taxi hem eller någonting, så gick jag ner i tunnelbanan. Jag kände att det började göra mer och mer ont. Så jag tog mig hem. Och jag gick ut med hunden också. Och sen när jag kom tillbaka i lägenheten. Då bara faller jag ihop. Alltså, och vaknade.
Tuppade av.
Ja, tuppade av. Och vaknade av att hunden stod och trampade på mig liksom i ansiktet. Och sådär. Jag ringde min bästa kompis och han ringde en ambulans så jag fick åka in. Och då hade jag ju fått en sån här riktig stressreaktion. Så att och då,
absolut, och det var en utmattningssyndrom.
Ja, absolut, och det var nog. Jag gick över, jag var borta någon vecka. Men det var en veckaklocka för mig verkligen. Att när man har en period där man jobbar väldigt mycket. Man kanske inte hinner ta hand om sig själv och träna. Och var liksom, att ha perioder av riktigt mycket vila. Det är också viktigt. Och den här balansen, det får man aldrig glömma.
Tänker du på det här ofta fortfarande?
Nej, jag är nog också, jag ältar faktiskt inte sånt heller, utan jag gick nog vidare. Men jag la av, försökte att lägga om mig själv, mitt liv en hel del efter det där. Att försöka igen, försöka då i alla fall hinna träna mer, att försöka ta hand om mig själv.
Du har ju de här 10 budorden, den duktiga flickans 10 budord som du har listat, som jag har kikat lite på. Och det är bland annat då, du ska inte låta din bakgrund avgöra din framtid, och du ska inte curla kararna, och du ska inte känna skuld, du ska avslöja småpåvarna. Jag är lite nyfiken på om de här budorden då är självlärda, om du har begått de här misstagen under din karriär och lärt dig av dem, eller hur kommer det sig att du har valt ut de här budorden?
Jag har väl tänkt lite grann. Jag tycker det är väldigt viktigt också att feminismen blir lite mer hands-on. Ibland så behöver feminismen behöver komma ut från, ja, men från universiteten. Behöver nå en mycket större liksom, krets av människor, både kvinnor och män. Och då tror jag det är bra att vara, liksom, vara tydlig med vad fungerar och vad fungerar inte. Och jag har väl genom mitt liv lärt mig väldigt mycket, ja, vad som helt enkelt förändrar och skapar världen mer jämställd. Och då tycker jag att de här budorden är väldigt bra på det sättet. Så att det är nog både självupplevt och självlärt. Och också såklart man ser på vänner och bekanta människor man möter i sitt liv. Vad som håller folk tillbaka.
Vilket är ditt favoritbudord då, av de här?
Nej, men det är nog det sista som jag tror är. Jag är inne i en sån fas själv också just nu. Och det tror jag vi ska kosta på oss lite mer att vara genom livet. Och det är att följa sin inre kanariefågel. Det var faktiskt en fantastisk kvinna som heter Nina Rung, som är kriminolog, som faktiskt tatuerade in en kanariefågel på sin arm efter att ha läst den här boken. Och då blev jag så här härligt, bubbligt, stolt och glad över det.
Men vad är en kanariefågel?
Nej, när man läste historia på typ högstadiet så läste man ju om industrialismen. När Storbritannien blev rikt genom handel och genom gruvindustrin och annat. Och då brukade de här gruvarbetarna sätta ner en bur med kanariefåglar i gruvorna. Och när luften blev för svag eller fylld av gift, då slutade de här kanariefåglarna att kvittra och blev tysta. Och då var det farligt att vara kvar i gruvan, då gick man upp. Och det tror jag är jätteviktigt för inte minst så duktiga flickor att känna, är vi på platser där vi kvittrar och där vi känner oss levande eller inte? Och är vi inte det, så är det dags att gå vidare. För duktiga flickor ger så mycket av sig själva i relationer, i organisationer, i partier, på arbetsplatser. Så att vi är verkligen att värda att vara på ställen där vi känner att vi kan leva fullt ut. Det tror jag är en lärdom.
Är du en kvittrande kanariefågel idag?
Det är jag nog, men jag är nog ganska, både jag och nej, tror jag är nog ganska mycket en sån här kanske lite avvaktande kanariefågel som faktiskt tänker lite grann också, eller tänker mycket i sin bur, eller på så här. Nej, men tänker mycket på vad jag vill göra med mitt liv. Och det tror jag också är så otroligt viktigt, på tal om misslyckande och annat, att faktiskt ge sig själv ibland lite pauser och lite tid. Livet ger också det ibland, där man faktiskt måste få reflektera lite, vad vill jag göra? Och det tror jag är jätte livsnödvändigt.
Tror du att du kommer byta karriärbana inom en snar framtid?
Det vet man faktiskt aldrig.
Sant politiker svarar. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Birgitta Olsson.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Önskar dig en fortsatt trevlig dag, och tack för att du delade med dig av dina misslyckanden i karriären.
Tack.
Och jag säger tack till dig som har lyssnat den här veckan. Och glöm nu inte att följa Metrojobb på sociala medier, för då kan du vara säker på att du inte missar några nyheter från Misslyckandepodden. Vi hörs igen om en vecka.